Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
När jag vaknade visste jag att jag var tvungen att döda två stycken människor. Vilka som helst. Behövde två.
Jag blev alldeles tom. Jag blev varken glad eller upprymd just då, utan bara helt tom inom mig och funderade, kan det verkligen vara så? Har vi verkligen hittat gärningsmannen efter alla dessa år?
Det här är det andra och sista avsnittet om dubbelmordet i Linköping 2004, då 8-årige Mohammad Amouri och 56-åriga Anna-Lena Svensson höggs ihjäl av en okänd man på morgonen den 19 oktober. Jag heter Hasse Aro och välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Från början såg det ju ut som om fallet skulle bli ganska enkelt att lösa. Man hade DNA och fingeravtryck från gärningsmannen. DNA som definitivt band honom vid gärningen. Polisen hade också tagit fram en gärningsmannaprofil som beskrev honom som en ensam person med ett enkelt jobb. Och den geografiska profilen drog slutsatsen att han bodde i Linköping och förmodligen gjort så länge. Men trots att bilden av gärningsmannen var ganska klar hittades ingen som passade in. Och frustrationen hos utredarna växte allt eftersom utredningen pågick. Så här lät det i Efterlyst 2009, alltså 5 år efter morden.
Ja, det har kommit in ett tips om att en stadsbuss som har kört inte så långt ifrån brottsplatsen. Och där har en busschaufför tagit upp en ung person i 20-årsåldern som har varit blodig om händerna.
Ett annat tips önskar polisen att de fått in långt tidigare.
Bara för några dagar sedan fick vi in ett brev från en kvinna som inte bor speciellt långt från brottsplatsen här på Åsgatan. Och den kvinnan berättade att hon i sitt hus hade en yngling som hon tyckte uppträdde lite märkligt och som just hade en så kallad butterflykniv som han lekte med jämna mellanrum.
Flera av varandra oberoende tipslämnare berättar om en fest som ägde rum natten mot tisdagen den 19 oktober. Festen pågick i närheten av mordplatsen och en mystisk man ska ha varit en av besökarna.
Där ska en person ha blivit utslängd sent på morgontimmarna och han ska tydligen även ha varit påverkad av rupnål, säger det här tipset. Och vår slutsats är då att den här personen skulle kunna tänkas ha med det här brottet att göra.
Slutligen vill polisen på nytt få en identitet på den unge man som suttit på en parkbänk i närheten av mordplatsen. Bara en kvart efter dubbelmordet och sett väldigt ledsen ut.
En kille i 20-årsåldern, väldigt traumatiserad, förvridet ansikte, utstrålade depression, han var ledsen och satt bara i en lätt tunn tröja denna regniga, blöta, kalla höstmorgon. Och den personen är intressant för oss i utredningen.
Det här var utredningsledaren Jan Staff i Efterlyst 2009. Idag beskriver han frustrationen så här.
Jag tror att det var väldigt många gånger under utredningen som jag kände den här frustrationen. Varför hittade inte rätt? Och jag och min utredningsgrupp har haft väldigt många så kallade brainstormingsmöten där vi då har funderat över varför hittar vi inte den här personen? Vi har ju i stort sett all fakta man kan behöva runt en gärningsman, men lika förbaskat hittar vi inte. Vi drog slutsatsen då att förmodligen är det 4 teser vi måste jobba efter. 1. Att han befinner sig utomlands. Vi hittar honom inte därför. 2. Att han på något sätt kan leva med det här i det tysta. Att han på något sätt kanske har förträngt morden. 3. Att han finns på en institution. Och 4. Alternativet. Att vederbörande helt enkelt är avliden och inte begår nya brott.
Mm. Men det måste ha varit väldigt frustrerande.
Ja, visst var det. Det var helt fascinerande egentligen att vi inte hittar den här personen med tanke på att en person ofta på ett annat sätt brukar visa upp sig för polisen under alla de här åren. Det jag tycker är bra med den här utredningen när man ser det är väl att vi har varit ganska prestigelösa i den här utredningen. Vi har bjudit in då framförallt väldigt duktiga kollegor runt om i landet, väldigt mycket hög kompetens ute i polis Sverige och så att de har fått titta på utredningen med nya ögon och kommit in med nya inputs och så vidare. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt när man känner att man på något sätt kör fast, att man då tar in nytt blod som får på kika på utredningen. Och det gjorde vi under hela resans gång och fick nya infallsvinklar, men hittade ändå inte det.
Ja, det var många som tog del av utredningen och det växte också fram alternativa teorier, i alla fall en. Och den gällde gärningsmannens ålder. Vittnen hade beskrivit honom som att han var i 20-årsåldern, men med tiden växte det fram en annan teori, nämligen att mördaren kunde vara yngre än så, betydligt yngre, kanske 14-15 år. 2008 åker Leif G.W. Persson ner till Linköping för efterlyst räkning. Där träffar han bland annat kommissarien Benjet Henriksson som var en av dem som jobbade med fallet.
Han uppfattas av sin omgivning som fullt normal eller till och med skötsam. Alla ni som har tänkt ungefär så här att om man bara skulle gå efter en yttre beskrivning så skulle det faktiskt kunna vara grannens lille Kalle, va? Men han är ju inga 20-25 år utan han är ju 10 år yngre då. Om ni har tänkt så av det skälet släppt den tanken, så kanske vi är då intresserade av att få den. Va? För det kan vara en förklaring till att det här inte har gett något resultat innan.
Tanken är alltså att gärningsmannen skulle vara en väldigt ung person och att det är därför han klarat sig undan polisen. Ingen skulle misstänka en sån ung person. 2014 blir jag kontaktad av Per-Åke Åkesson, legendarisk mordutredare från Skåne. Per-Åke ledde bland annat utredningen om mordet på 10-åriga Helene Nilsson som mördades 1989. Ett fall som jäckade polisen i 15 år innan Per-Åke Åkesson tog över. Och det berättar jag om i säsong 2 av den här podden, avsnitt 16. Han ledde också utredningen om seriemördaren i Kristianstad 1995 och 96. En utredning med överraskande inslag och kreativa initiativ. Du kan höra om den i avsnitt 18 och 19, också säsong 2. Per-Åke Åkesson lever tyvärr inte idag. 2014 hade han gått i pension, men just det här fallet, dubbelmordet i Linköping, kunde han inte släppa. Han hade varit en av alla de som utredarna låtit gå igenom materialet för att kanske kunna kasta in nya perspektiv. Och nu hade han en teori, nämligen att mördaren i Linköping inte valt ut sina offer av en slump. Nej, han var ute efter en av dem, nämligen Mohammad. Teorin gick ut på att Mohammad hamnat i bråk med någon jämnårig på sin skola och mördaren var storebror till den här personen. Och just denna morgon, den 19 oktober 2004, stod då storebror och väntade på Mohammad för att säga åt honom att sluta bråka med hans lillebror eller lillasyster. Men någonting gick fel, allting spårade ur och det slutade med att storebroren högg ihjäl Mohammad. Anna-Lena Svensson, som just kom ut ur sin port, såg vad som hände och rusade fram, varpå denna storebror högg ner henne också och sen sprang därifrån. Det var flera saker, menade Per-Åke Åkesson, som pekade på att mördaren var en mycket ung person. Den värdelösa och slitna kniven till exempel. Ingen vuxen skulle använt en sån dålig kniv, en kniv som dessutom skadade mördaren själv. Och så platsen för mordet, med mycket folk i rörelse. Och så det sättet på vilket mördaren slängde bort kniven och mössan. Allt pekade på en väldigt oerfaren människa, kanske ett barn helt enkelt. Och enligt Per Åkes teori skulle den unga personen efter mordet blivit ivägskickad utomlands av sina föräldrar som förstod vad som hade hänt och att han alltså inte längre var kvar i Sverige. Och nu ville Per Åke Åkesson ha min hjälp. Kunde jag få fram klasslistorna från Mohammads skola och i dem söka barn som hade en storebror som flyttat utomlands? Ingen omöjlig uppgift, men ganska tidsödande. Att i personregister söka på alla jämnåriga elever, få fram deras syskon och sen se om någon av dem har flyttat utomlands. Men jag sa ja. Få Första steget var ju att hitta skolan, steg två att begära ut klasslistorna. Det visade sig svårare än vad jag hade trott, faktiskt helt omöjligt. Skolan var nedlagd. Vid tiden för brottet hade alla elever flyttats till en annan skola. Klasser hade splittrats och slagits ihop på nya sätt. Så vi pratade inte längre om en klasslistan utan kanske 5-6 stycken. Och de fanns inte längre på skolan utan jag hänvisades till kommunens centrala register. Jag ringer dit, framför mitt ärende och de säger att de kan hjälpa mig men de behöver ett dygn. Så dagen efter hör jag av mig igen och får ett överraskande besked. De klasslistor som jag vill ha är borta. De finns inte i arkivet. Och den personen som jag talar med kan inte förklara varför listorna inte finns. Varför just de här är borta. Väldigt mystiskt tyckte jag. Och det tyckte Per-Åke Åkesson också. Men i det läget kom vi inte vidare. Den här teorin, den om en ung mördare, en person i tidiga tonåren, den fick aldrig riktig fäste hos utredarna i Linköping. Jan Stav som ledde utredningen avfärdade den inte helt, men han var lite skeptisk. Inte minst för att det ena offret, Anna-Lena Svensson, inte avled omedelbart, utan hon hann ju faktiskt för ambulanspersonalen berätta vad hon sett och ge ett signalement.
Jag vill inte låsa mig vid någonting, men jag var ändå tveksam för jag visste att ett av offren, Anna-Lena Svensson, innan hon tragiskt avled, han säger att den här personen är i 20-årsåldern och det här brottet var helt oprovocerat. När jag pratade med hennes make så berättade han att Anna-Lena hade väldigt, väldigt lätt för det här med att bedöma åldrar. Och trots att hon var traumatiserad och illa däran den här dagen så litade jag på att ja, jag tror att hon har rätt. Och det stöddes i viss mån också av en del vittnesuppgifter från brottsplatsen att det här förefall vara en yngling i ungefär 20-årsåldern och så vidare. Och vi låste oss inte, vi begränsade oss. Vi sa att vi söker efter en gärningsman i åldern 15-30 år för att överhuvudtaget få en hanterbar mängd av information. Men för den skull gjorde vi givetvis undantag och pratade med en annan 13-14-åring och även en 45-46-åring också under utredningsgång. Annars hade det varit dumt.
Nej, Jan Stav ville inte släppa uppgiften om att mördaren var i 20-årsåldern även om han var öppen för andra alternativ. Och idag vet vi ju att den uppgiften var riktig. Idag vet vi ju vad som hände, hur det gick till och vem som gjorde det. Början till det här genombrottet skedde i årsskiftet 2018-2019 i ett annat gammalt fall vars genombrott skulle bli avgörande även i Linköpingsfallet. För då genomfördes nämligen en lagändring i Sverige. Tidigare fick polisen bara använda DNA för att hitta en perfekt träff i sitt register över dömda brottslingar. 100% träff eller ingenting. Men vid årsskiftet 18-19 ändrades lagen. Nu fick polisen söka DNA som liknade det man hade som spår. Det behövde inte längre stämma på pricken. 1995 överfölls och våldtogs en 8-årig flicka av en vuxen man i Bildal i Göteborg. Mannen lämnade sitt DNA på platsen och med den nya lagen kunde polisen köra det DNA i sitt register och få träff på en annan person, inte med samma men med liknande DNA-profil. Den mannens släktingar kartlades och på det sättet kunde polisen få fast en 58-årig man som var pappa till personen i polisens register. Han topsades och visade sig vara våldtäktsmannen. Det var första gången som den metoden användes och framgången innebar en nytändning för Linköpingsutredarna. Men den här gången ville man gå ett steg längre. Inte bara jämföra DNA med polisens eget register. Man ville vidga sökningarna radikalt. För nu fanns möjlighet att söka i andra register. Kommersiella släktforskningsbaser som inte hade någonting med polisutredningar att göra. Dit folk skickar sitt DNA för att söka släktingar. En slags avancerad släktforskning helt enkelt. Och det polisen ville göra var att jämföra gärningsmannens DNA från Linköping med det som fanns i registret för att se om det fanns något som var likt och sen kunna använda den träffen för att kartlägga en hel släkt och på det viset nå fram till en gärningsman. Jan Stav och hans team tog kontakt med polisens nationella forensiska centrum, den centrala utredningsavdelningen, för att få hjälp.
Ja, vi fick en ny lagstiftning 1 januari 2019 när vi fick möjlighet att göra så kallade utvidgade DNA-sökningar, så kallade familjesökningar. Där hade ju ett ärende i Sverige som också var väldigt angeläget för svensk polis att klara upp, ett ärende i Bildalen, en otäck våldtäkt mot en ung flicka. Där lyckades man få napp ganska snabbt, att man kunde gripa gärningsmannen genom den nya lagstiftningen och genom DNA-profil. Vi gjorde givetvis samma sak, men vi hade inte samma framgång. Bo gärningsman gick inte att finna i polisens register en snarlik DNA-profil. Då hade vi kontakt med Nationellt forensiskt centrum och sa att vi vill göra precis som man har gjort i USA. Vi vill gå in i de kommersiella släktforskningsdatabaserna och bedriva kommersiell släktforskning och där finna vår gärningsman.
Mm. Och vad sa de?
Det gjordes en rättsutredning. Rättsavdelningen i Stockholm gjorde en rättsutredning tillsammans med Nationellt forensiskt centrum och det här ärendet kom att bli utvalt och det passade bra för vi hade vidtagit i stort sett. Vi hade vidtagit alla åtgärder som en traditionell polisutredning bör innehålla utan att finna vår gärningsman. Så det här ärendet var passande för just att genomdriva ett pilotprojekt för att finna då en gärningsman i en släktforskning.
Ja, det var med betydande förhoppningar och stort självförtroende som sökningen startades. Nu skulle mördaren hittas. Men det blev inte den spikraka resa som Jan Stav hoppades på.
Det kom att bli en del resor till höger och vänster för vårt DNA-spår var inte tillräckligt starkt. DNA-profilen blev missvisande och vi hamnade på fel plats i Europa kan man säga. Vi var nere i Tyskland och trodde att vår gärningsman var tysk ett tag. Innan då Nationellt forensiskt center tillsammans med RFV lyckas då göra ett nytt prov som då innehöll betydligt mer fakta och kunde då skickas återigen över till USA och de här registren för att då prövas mot de individer som har gett tillstånd att polis får nyttja deras DNA-jämförelse med vårt.
Kan du berätta då hur såg den här vägen ut från DNA till amerikanska släktforskare och så tillbaks. Hur såg den ut? Vad var det ni hittade?
Vår släktforskare, jag är jätteimponerad när jag har stått på ryggen på vederbörande och tittat när han har arbetat. Han är inne i kyrkoböcker från 1700-1800-talet. Väldigt svår svenska, knepig skrivstil och läser ortsnamn och gamla släktnamn och försöker hitta en gemensam nämnare. Och vi tar faktiskt ett annat grepp som visar sig ha viss betydelse för utredningens gång också. Forskaren säger att mycket tyder på att den här gärningsmannen kommer från södra delarna av Linköping. Ute på landsbygden, några mil utanför Linköping, verkar vederbörande ha sina rötter. Då gör vi helt enkelt så att vi kontaktar några kollegor som jobbar idag och några pensionerade kollegor som vi vet har sina rötter just i de här områdena söder om Linköping. Och önskar att de ska låta topsa sig och få genomföra en egen släktforskning. Och att spåren givetvis kastas efter att vi har använt deras DNA i vårt forskningsarbete. Och det gjorde man de här personerna, en handfull personer. Och det kom att leda oss vidare i utredningen och släktforskare Peter Sjölund fick mer material att jobba med.
Det blir en lång och bitvis krånglig resa i alla register och kyrkoböcker. Men till slut kokar allting ner till tre namn. Tre personer som levde för över 200 år sedan. Tre personer som kom att bli vändningen.
Vi får tre namn som är intressanta nere på faktiskt sent 1700-tal, början av 1800-talet. Och ser släktforskaren och även då polisen att det är tre personer som har gemensamma nämnare. Och när det finns tre gemensamma nämnare har jag nu fått lära mig av släktforskningsarbetet. Då finns det en möjlighet att vända om och gå mot modern tid för att då via släktträd hitta en gärningsman så småningom.
De här tre personernas släktled spåras framåt i tid och hela kartläggningen landar i två personer. Två bröder som är i liv och som bor i Linköping.
Det här landar i två bröder där släktforskaren säger att av allt att döma till 99,9% chans kan jag säga att någon av de här bröderna är vår gärningsman i det här fallet från 2004.
Vad tror du då när han säger det?
Jag blev alldeles tom. Jag blir varken glad eller upprymd just då, utan bara helt tom inom mig och funderade, kan det verkligen vara så? Har vi verkligen hittat gärningsmannen efter alla dessa år? Sen blev det ju ett rigoröst omfattande arbete den där helgen då, för han ringde just på en fredagkväll och berättade att han hade hittat de här två bröderna, och satt igång ett omfattande arbete tillsammans med åklagare då, som kom att ta över förundersökningen sen på måndagen. Och redan på tisdagen hade vi en plan om att kunna gripa gärningsmannen.
Då står han där, Jan Stav, 16 år senare med två namn, varav den ena med stor sannolikhet är mördaren han jagat sedan 2004. Kunde det verkligen vara sant? Fanns det inte en stor risk att i det digra materialet, i den här komplicerade släktkedjan, så hade man gjort ett enda litet misstag, ett misstag som fått hela spåret att leda åt fel håll?
Självfallet fanns de här tankarna i huvudet, och det var därför vi på måndag morgonen såg till att vi träffades, både polis, åklagare och släktforskare Peter Sjölund, som fick gå igenom materialet en gång till och se hur har du kommit fram till det här, vad skulle kunna gå fel. Och sen gjorde vi en inre spaning i polisens register och så, vad är det för individ vi nu har hittat, och den stämde ganska väl också in med gärningsmannaprofilgruppens profilering för 16 år sedan, och då kände jag att nej, jag tror det här är rätt, det här kan inte vara någon annan.
Kan du berätta om gripandet?
Dagen innan så anhöll åklagare en person, en av de här bröderna som av allt att döma föreföll var den som kunde vara gärningsman. Båda kunde hypotetiskt vara gärningsman, men mycket pekade mot den ena brodern. Vi valde att hämta in den här yngre brodern tillsammans med regionala insatsstyrkan, och den andra personen valde vi att hämta in civil polis till förhör precis samtidigt i en så kallad gryningsräd. De här personerna fick omgående lämna varsitt DNA-test för analys vid NFC, samtidigt som de sattes i förhör i två olika förhörsrum av polisen.
Hur reagerade de?
Mina två kollegor hörde gärningsmannen, och jag själv valde att höra brodern. Och man kan säga att brodern kände sig ganska lugn och tillbakalutad när jag förklarade om varför vederbörande hade hämtats in till förhör. För han kände att varken han eller hans bror hade med det här ärendet att göra, utan polisen har valt att de har gjort fel. Så han föreföll inte ha någon som helst aning om att resultatet skulle så småningom komma bli att hans bror var gärningsman.
Nej, den ena brodern visste ingenting, vilket inte förvånade Jan Stav. Hans känsla var ju att det var den andra brodern, Daniel Nyqvist, som var den skyldige. Och han satt i ett annat rum med andra förhörsledare.
I ett första förhör så sa han att är det nu jag behöver advokat? Och då valde vi att avbryta de här förhören, för då kände vi att det här är rätt. Och den här personen ska givetvis få sina intressen tillvaratagna av en advokat. Och advokat tog fram, och ett nytt förhör kom till stånd direkt efter lunch. Och där erkände gärningsmannen ganska omgående att det var han som hade bragt de här två personerna om livet för 16 år sedan.
Satt du med vid det förhöret?
Nej, då satt mina kollegor Henry och Anders, som då har hållit i väldigt många förhör de sista åren. Och jag tyckte att det var en självklarhet att det var just de som skulle hålla även det här förhöret. Mm.
Hur fick du reda på att han hade erkänt?
Det fick jag av en kollega som mitt under mitt förhör med brodern kom till mig och berättade att vi har en träff. Gärningsmannen är den person som mina kollegor Henry och Anders för stunden sitter och hör i ett angränsande rum.
Men det måste ju ha varit något helt otroligt. Efter 16 år du har jobbat med det här ärendet, och så kommer de in och säger vi har honom.
Ja, en helt fantastisk känsla. Och det går inte att säga att jag har ju under de här 16 åren funderat på hur det skulle kännas att gripa den här personen, att i vilket läge man skulle vara, hur man skulle reagera och så vidare. Så det var en märklig känsla, en konstig känsla, en form av eufori att nu äntligen är gärningsmannen gripen, och ingen mer människa har fallit offer för den här gärningsmannen.
Det är alltså den 9 juni 2020, den dagen Jan Stav och hans team väntat på i 16 år sedan den där ödesdigra oktobermorgonen 2004. dagen då fallet är löst. För även om rättegången kvarstår, även om den juridiska domen inte fallit, så är saken klar. Daniel Nyqvist har erkänt. Det är hans DNA på kniven. Hans blod med offrens blod.
Det är väl ungefär som gärningsmannaprofilgruppen berättar i sin profilering, att det är en person som har varit väldigt, väldigt ensam, väldigt sluten, haft väldigt få kamrater och har en viss funktionsnedsättning och viss social inkompetens, vill jag påstå. En person som egentligen, trots att han har gjort de här gärningarna, ändå inte på något sätt går att tycka illa om.
Daniel Nyqvist var 21 år gammal när han begick morden. Han lyckades leva under radarn i 16 år. Levde ett ensamt liv, inga vänner, inget jobb, satt i sin lägenhet och drack folköl. Och trots att gärningsmannaprofilen på honom bedömt att risken var stor att han skulle utföra flera brott, så blev det aldrig så. Är det inte märkligt att han inte gjort något mer?
Det är det ju. Som jag sa tidigare, rättspsykiatern Marianne Kristiansson säger att återfallsrisken på sådana här personer är väldigt, väldigt hög. Även då vid den stora sökningen som RMV gör på Huddinge sjukhus efter det att han är gripen, säger att återfallsrisken var uppenbar. Då känner jag väldigt, väldigt lättnad att den här personen då inte har valt att döma återfallet i brott. Utan det känns som att han har hittat någon slags självmedicinering. Där han säger att han har druckit folköl så gott som varje kväll, och det har lugnat honom, och det är jag tacksam för.
Släktforskningssökningen blev alltså Daniel Nyqvists fall, och den här metoden har förstås fått oerhörd uppmärksamhet. Men det ironiska är att just det här fallet hade klarats upp ändå. För i början av det här året fick polisen tips om Daniel Nyqvist. Ett tips som ledde till att han kallades till topsning, men han dök aldrig upp eftersom han aldrig öppnade brev från myndigheter.
Det är ju en förundersökningsledares skräck att man då efter 16 år ska hitta den här gärningsmannen då, när man har facit i hand, att man då kanske har gjort ett felbedömning efter någon vecka eller något år i utredningen, och vi då har lagt ner 14-15 år i onödan på grund av att vi då inte har valt att prioritera det uppslaget. Så var det inte det här fallet, utan i det här fallet så kom det in ett tips i slutet av januari i år, där en person uttrycker att ni bör kanske prata med och topsa en person som jag umgicks med när jag var ett barn i 9-årsåldern. Och den här personen hade då uttryckt att han hade en fundering över hur det skulle kännas att döda ett barn. Det tipset tog vi givetvis som hand som alla andra tips. Och vi kallade den här personen också till förhör någon gång i februari månad. Men vederbörande valde att inte hörsamma kallet och dyka upp hos polisen.
Men det borde ju ha gjort er extra misstänksamma.
Egentligen inte. Det är väldigt vanligt dessvärre att i den här typen av utredningar att personer uteblir från förhör. Det var inget nytt. Den här personen skulle vi givetvis ha kommit att hämta in inom kort. Men coronapandemin dök upp. Mina utredare var 66-67 år och gamla, så vi valde att vara lite försiktiga i våra kontakt med personer, även om vårt toppningsarbete fortsatte. De här personerna som inte hade hörsammat kallelsen hade vi valt att hämta in någonstans i augusti månad, hade vi bestämt. Nu blev det inte så, utan vi fick istället den här möjligheten att bedriva pilotprojektet med släktforskning. Och så här i efterhand, i och med att det inte hände någonting mer, att nytt brott begick, så är jag glad över att vi genomförde det här pilotprojektet för svensk polis.
16 år är en lång tid. De som föddes 2004 börjar gymnasiet i år. För Daniel Nyqvist var det 16 helt ensamma år, sittandes i sin lägenhet utan något som helst socialt liv. Men han måste ändå ha tänkt på sin gärning då och då. Han hade googlat på mig och på den här podden Fallen jag aldrig glömmer. Kanske förstod han att en dag skulle jag kunna berätta om just det här fallet. Berätta om hur han, Daniel Nyqvist, slutligen blev fast.
Jag vaknade, visste jag. Jag var tvungen att döda 2 stycken människor. Vilka som helst. Köpmansgränd hette vid McDonalds. Jag vet, jag gick uppåt. Jag var utan att tänka. Bara jag hoppade över något staket någonstans. Behövde döda gick som på automatik. Ja. De är inte hårt.
Och då har du ju sagt att det var du som angrep Mohammad och Anna-Lena och stack dem med kniv. Vem var det du angrep först av dem?
Pojken. Som var enklare och dödade. De andra är så för stora för mig.
Sen kommer vi till kvinnan då, Anna-Lena. Hur kommer hon in i det hela?
Hon var där. Jag dödade henne med. Behövde två.
Du behövde två och då blev det de två. De hade otur helt enkelt.
Kan man säga. Det gick ju som... Töcken, man kan ju tänka klart det.
Var tog du dig sen någonstans då?
McDonalds. Gick in på DAS. Vänta. Vänta. För att inte vara kladdig längre. Gick till busshållplatsen. På bussen hem. Ja.
Berättade du sen för någon om vad som hade hänt?
Nej.
Aldrig någonsin under alla år som gick sen?
Nej.
Även om just Nyqvist hade åkt fast ändå, så innebär den här utredningen ett genombrott för den nya tekniken att söka mördare bland släktforskningsintresserade. Det är en metod som kan få stor betydelse.
Det blir väldigt, väldigt spännande att se vart det här tar vägen någonstans. Det är ett enormt kraftfullt verktyg för polisen och även för åklagaren givetvis att kunna nyttja den här typen av metoder. Man ser kraft. Om vi hade fått nyttja den här metoden 2004, alltså för 16 år sedan, då hade vi sluppit belasta samhället och individer från att ta ledigt från skola, från jobb. Det är 10 000 personer vi har hört den här utredningen och vi har toppsatt, alltså det är personer som har fått lämna DNA-prov för jämförelse upp i 6 500 personer och vår utredningsresurs och även NFC:s utredningsresurs skulle kunna användas till helt andra brott än det här. Så vi kunde ha sparat 16 års utredningsarbete egentligen. Det är ett kraftfullt verktyg och jag hoppas och önskar och tror att det här är ett av många utredningsverktyg som svensk polis kommer att få nyttjas av i den här typen av ärenden, de grövsta brotten i samhället. Så vi behöver den här typen av verktyg för att nå framgång. Det är väldigt många grova brott som sker där ute varje dag numera i Sverige. Det är gängskjutningar, det är andra typer av mord och våldtäkter med mera. Och då behöver vi rätt verktyg för att nå framgång.
Du själv då? Jag menar, den här utredningen har naturligtvis präglat ditt yrkesliv och nu är den avklarad. Hur känner du dig själv som person nu? Är du färdig som polis eller vad påverkar dig det här personligen?
Vad ska jag säga? Det som glädjer mig det är väl kanske att mina två kollegor Anders och Henry, 66 och 67 år gamla, får kröna sin poliskarriär genom att avsluta med det här ärendet. Få ett facit på det här ärendet. Det är jag väldigt glad om för deras skull. Vad gäller mig så har jag knappt 10 år kvar inom polisen och det här är ett ärende som givetvis kommer att finnas kvar hos mig under många, många år. Någonting som har hetsat sig fast i min själ givetvis. Men det har också inneburit att jag har fått en enorm erfarenhet och även syn på svensk polis. Så mycket kompetens det finns där ute. Sådana personer som vi har haft med i den här utredningen i form av geografisk analys, gärningsmannaprofilgruppen, duktiga mordutredare runt om i Sverige. När jag har fått känna det, då känner jag en tillförsikt för svensk polis helt enkelt.
Daniel Nyqvist har gett någon slags förklaring till varför han gjorde det han gjorde. En förklaring som vi andra inte riktigt kan förstå, men vi i alla fall fått svar på vad som hände och vem som gjorde det. Men en detalj som stör mig och som inte är särskilt viktig, men ändå. Vad hände med klasslistorna? Varför försvann de? Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
Ljudinslagen i avsnittet kommer från Efterlyst i TV3.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!